Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hej och välkomna till våran podd som heter Eat, Drink, Think, Travel med Tove och Daniela. Vi sitter i Fredrik och Asakis studio på Långholmen. Jag är här, Tove är här, Fredrik är här.
Jag är här.
Och närvarande. Och så har vi några fantastiska gäster idag.
Mm. Och de ska jag presentera.
Ja,
jajamän, gärna. Det är ju Daniel Nilsson på The Absolute Company.
Ja.
Mm. Och nu har jag skrivit upp här för att du hade ett jättebra så här titel, men Director Sensory Design and Strategy.
Ja, det stämmer.
Mm. Och sen har vi
Johan. Fin titel.
Fin titel, det låter jättefint. Smakdesigner på svenska.
Mycket bättre på engelska.
Jag ville säga det på engelska, för det är så coolt. Och sen Johan Swan, som är Dr. Smak.
Ja, just det. Kort
det är också väldigt ordentligt på.
Ja. Jag försöker sno den, Dr. Smak liksom.
Jo. Men nu är vi redan, nu är det ju Dr. Smak. Nu har vi ju sagt det här.
Ja,
det
var faktiskt någon på ICA en gång i tiden som myntade det lite grann. Så här, Dr. Smak, så jag bara, det är coolt.
Det är coolt.
Ja.
Jag tycker att vi ska försöka hitta några titlar till oss tre nu också som låter sådär fina, för att jag känner mig lite...
Jag ska prata lite med Johan om det, tror jag. Jag har koll på Nej, men du jobbar jättemycket med så här, hur smak och våra sinnen liksom påverkas. Mm. Eller tvärtom, hur våra sinnen påverkar smaken.
Mm.
Och Daniel jobbar ju också med hur våra sinnen påverkar smaken. Absolut, för att hitta nya smaker och nyanser och så.
Nya smaker, nya kombinationer och allting spännande.
Ja, precis.
Tar du fram allting som, alltså alla nya absolut smaker, är det ditt jobb?
Ja, det är det. Alltså det är bara jag som jobbar med det, och jag tar fram smaker på Absolut och på våra närliggande produkttyper då.
Det är spännande.
Hur hittar du inspirationen till nya smaker?
Alltså jag följer mycket trendstudier som kommer på smaker som rör oss runt om, lite grann runt om i världen också. Och sen så hittar man inspiration. Alltså jag får mycket inspiration egentligen hemifrån. Alltså från naturen, ut i naturen, svenska skogar, enormt mycket spännande dofter. Där hittar jag inspiration.
Mm. Coolt. Vad är nästa smak då? Den du inte får berätta om?
Den jag inte får berätta om, den kommer strax.
Lingon kanske ni redan haft det.
Jag kan ge dig ett tips som jag gjorde för länge sedan. Det var ingen som trodde att det skulle bli gott, men den finns fortfarande kvar på den restaurangen som jag gjorde den på. Och det var pepparrot.
Pepparrot,
Det har varit suveränt gott.
Mm.
Pepparrot vodka.
Ja,
du kan få den.
Ja.
Varsågod.
Nej, men första som du gjorde helt själv.
Den första jag gjorde helt själv, som jag är lite stolt över, det är Absolut Grapefruit. En grapefruktsmak.
Jag älskar grapefruit.
Som är då designad som den, alltså den rosa grapefruktens fruktkött.
Mm.
Man säger. Den är ute och den... är väldigt distinkt i sin smak. Den har en hög intensitet. Och mycket fin.
Den måste vi prova. Jag älskar grapefrukt. Det är min absoluta favorit. Den ska jag prova.
Men hur tänkte du då när du skulle ta fram den? liksom?
Just den så följde vi mycket trendstudier på USA. Och vad är grapefruit i USA? Hur smakar den och vad ser de som en grapefruit?
Varför valde ni just USA? Det är jätteintressant, förlåt. Men det var ju
en stor marknad.
Mm. Tänker man också då typ som grapefruit? Det finns ju en värld av olika grapefruits egentligen. Och de smakar ju olika. Tänker man så också? Så att man hittar så specifika, liksom, att man har en hel palett av 10-12 olika sorters grapefruit.
Ja, och sen som man väljer emellan och parar ihop och så här. Sen så följer vi ju trend. En väldigt stor trend nu, alltså konsumtionstrend, är ju att man dricker, alltså det går ju hälsotrend även i detta, även om inte just vodka.
Hälso- och alkohol, det känns väldigt...
Nej, inte koppla samman så. Men dock så går ju trenden i att man gärna konsumerar vodka med soda.
Mm.
Alltså du använder din vodka och sen mixar du med kolsyrat vatten. Bara för att du ska få ner, inte addera så mycket socker, söta mixes och sånt. Så den trenden att konsumera ökar ju. Och när det gäller det då så blir vodkans betydelse så mycket större. För då ska ju vodkan leverera på en hög alltså smakarom. Och den ska leverera på munkänsla. Och du ska få liksom en trevlig mixad cocktail. Bara med vodka soda då.
Eller tonic.
Eller tonic är också alltså, som jättevanlig och uppåtgående.
Jag älskar ju vodka tonic. Jag är inte så soda, men tonic tycker jag är perfekt. Det är lite bittert också. Ja.
Men jag tänker så här, grapefrukt passar ganska bra till så här, sprit. Nu kanske du, jag vet inte om ni vill något säga det. När jag var i Korea så har de ju soju. Ja. Och det är så här rissprit. Mm. Och den har ju blivit väldigt populär så här, med att smaksätta. Med olika smaker. Mm. Som typ så här hallon och citron. Och just grapefrukt passar faktiskt väldigt bra. Fast där är ju tanken då att det inte ska smaka någon sprit. Utan man ska liksom...
bara smaka frukten.
Men det smakar gott liksom bara.
Men jag tror det du får med grapefrukten som är lite speciellt, det är ju att du får den här förnimmelsen, fast det kanske inte är ens den smaken. Det är ju att du får den här bittra smaken kanske från just grapefrukt. Mm. Som man inte, eller bäska liksom, som man inte, det behöver inte ens finnas där, men bara det heter grapefrukt kan ju göra att hjärnan tycker att du får en mer komplexitet i smaken. Ja. Men det är därför jag gillar grapefrukt på något sätt. Den har den här citrus, söta, men den har ändå den här
enorm karaktär.
Men precis.
Alltså du kan ju lägga grapefrukt i vad som helst och det blir ju liksom det finns ju en karaktär till den rätten eller desserten eller någonting du dricker och äter som jag tycker man får inte med någon annan frukt.
Nej.
Banan är ju för det första hatar jag banan.
Men, fast jag älskar banan.
Du älskar banan. Vi får inte äta banan här inne. För då, men den är ju som mjäkig, men det finns ju en enorm... Alltså just grapefrukt har ju så... Det finns ju så många nivåer på en grapefrukt. Mm. Så det måste ju vara ganska tacksamt att jobba med.
Mm.
Men Daniel, jag måste fråga dig, för nu blev jag nyfiken. Vi tog inte upp det. Vad är din utbildning? Hur blir man det du är? Liksom? Ja, för det tror jag folk är intresserade av.
Ja, det är en lite lång krokig väg.
Ja.
I grunden så har jag läst kemiteknik. Så jag är inne på ingenjörssidan. Så, men jag har jobbat operationellt med sensorisk analys i ganska många år. På applikationer. Jag har jobbat med glass, jag har jobbat med vegetabiliska ostar, jobbat med choklad och även viss kosmetik på inom sensorisk analys.
Mm.
Och sen så när jag började på Absolut Vodka då, så har jag jobbat med produktutveckling och det är också väldigt, man jobbar väldigt nära med sensoriken och sensorisk analys. Och de senaste 3 åren har jag jobbat väldigt tätt med min mentor och då min företrädare. Och sen så för 1 år sedan lite drygt så tog jag över ansvaret för smakdesign på Absolut.
Spännande. Och hur många smaker är det som man ska komma ut med per år? Finns det liksom en mall där?
Nej, det finns ingen mall och hur många som ska komma ut. Just nu poppar ut väldigt mycket smaker.
Okej. Okay. Är det för att din kreativitet bara buff, säger du?
Exploderar.
Ja. Och hur lång tid tar det att göra en smak?
Och det varierar också. Ja. Alltså man kan ha tur. När man står och mixar ihop någonting.
Och så blir det perfekt på en gång.
Ja, att man lyckas direkt. Och sen så kan det också ta väldigt lång tid. Så det finns inget generellt. Så att man,
jag förstår att det är en lång process att göra en smak. Men är det i grunden så när man står och laborerar hemma så, så tar man ju lite juice och så tar man lite vodka. Eller så. Jag, när jag smaksätter så hänger jag saker ovanför vodkan så att det inte ens, att det är bara aromerna som smaksätter. Men hur gör ni? Hur kommer ni liksom, alltså,
och det är
tar
olika...
ni vodkan och juicen och så puff och sen...
Och så puff så exploderar det till någonting. Det är olika vad man jobbar med egentligen. Alltså jag håller ju på med lite så här extraktioner så där man plockar allt från alltså hundratals av kryddor, skal och allting som man lägger då i ett spritbad. Och sen så får jag, drar man ut arom, smakämnena där. Och sen så, så använder jag den när jag mixar ihop prototyper då.
Roligt jobb.
Ja, jättespännande.
Jag tänkte lite grann på att du sa att du följer så här trendspaningar och så. Och ser vad som händer och vad som... Och Johan, du, kan man säga att du gör dem, eller?
Delvis, jag gör ganska mycket trendanalyser, absolut, utifrån mitt område som är smak, sensorik och marknadsföring, absolut. Så det gör jag. Jag hjälper olika företag som vill ha insikter i så här, ja, men vad är det för nya smaker som man ska ha koll på och vad kombinationer eller vad det nu är för någonting. Så att där gör vi massa spännande grejer.
Och Johan, vad är din bakgrund? För vi också...
Jag är kock från början.
Ja.
Så att... jag pallade inte att plugga ekonomi som alla mina kompisar gjorde, tänkte jag säga. Men jag är kock och ganska tidigt fick jag börja tävla som kock. Jag både tävlat i VM och OS i ett lag som heter Team Culinar. Och sen så var jag väldigt intresserad av hur hjärnan funkar kopplat till maten och smaken. Allt ifrån vilken typ tallrik du lägger maten på eller vilka bestick du använder. Hur beskriver du saker på meny eller vad det nu är för någonting. Dock visste jag inte riktigt då att det fanns ett ämne som hette sensorik när jag var kock. Och sensorik är ju egentligen ett vetenskapligt mätverktyg, hur du mäter vad du ser, vad du hör, vad du känner, vad du smakar, vad du doftar. Och när jag fick reda på det här och kände väl att kockyrket är tufft och fysiskt jobbigt, så begav mig faktiskt till Grythyttan och började plugga psykologi och sensorik. Och samtidigt så började jag jobba hos Heston Blumenthal på The Fat Duck i London för att lära mig mer om hur det här funkar i praktiken. Hur kan man utveckla liksom maträtter och koncept kopplat till det här och skapa helt unika upplevelser.
Ja, för de jobbar ju väldigt mycket med just sensorik. Och, alltså det är inte bara att äta där, utan det är ju en... Precis. Det handlar ju om att ta, se och dofta och kanske...
Laborera, och det jag var så intresserad av då, det var ju att jag var ju själv var ju alltså praktisk kock. Alltså jag höll på med maten i sig, men det Heston var så duktig på var ju att han öppnade upp sina dörrar och började samarbeta med världsledande forskare. Och på så sätt kunde han ju då driva sin utveckling då. Och också vara rankad som världens bästa restaurang under en viss period och sådär. Sen så visade det sig när jag studerade att det här var ju någonting jag tyckte var jäkligt roligt. Att kombinera det praktiska kockeriet och just sensorik, psykologi och marknadsföring. Och innan jag ens var klar med min utbildning så började jag doktorera. Och det var, det var ett forskarprojekt som ICA-koncernen egentligen betalade ganska mycket för och en stiftelse då. Och det handlade egentligen det jag jobbade mycket med, att kombinera sensorik, lingvistik, alltså språkvetenskap. Alltså hur utvecklar man ett språk för smak? Men framförallt hur använder man det i marknadsföringen? Hur kan man utveckla ett språk för smak för att sälja produkter men också folkbilda den svenska matkonsumenten i vad faktiskt det är du stoppar i munnen och hur upplever du det? Hur ska du reflektera över det? För min hypotes är, har du inget språk för smak så finns inte heller smakupplevelsen. Så du behöver ha det och jacka ihop i perceptionsdelen i hjärnan. Liksom. Mm. Så det är min bakgrund. Jobbat på ICA i många år. Och sen så idag så driver jag ett forskningslab i Grythyttan som heter SenseLab. Och så driver jag en egen byrå som heter Dias och Svan som handlar om att plocka ner och hjälpa företag kopplat till just... Alltså, forskning, det gör så mycket forskning där ute om sensorik, psykologi och allt vad det är för någonting, men det är väldigt få som tar del av den här forskningen. Det blir hyllvärmare, inte ens forskare själva läser det här. Och då har jag gjort det av en grej av att hjälpa företag att plocka ner all den här kunskapen som jag ändå sitter och läser och jobbar med i alla mina forskningsprojekt och hjälpa dem att göra då kort och gott forskning, alltså vad ska man säga, forskning och trenddriven innovation. Utveckla nya produkter, hitta nya smaker, men också skapa kompetens och relevant liksom, kunskap till det här området man jobbar med. Liksom. Det var en jäkla lång utläggning på vad jag gör. Va?
Men du har ju tagit det här med smak liksom, ett steg till kan man säga. Att det inte bara det man sitter och liksom, stoppar i sig, utan det som man ser, hör, doftar, upplever, liksom, hur det påverkar det du äter. Och det är någonting tror jag som, alltså, jag känner att det känns väldigt mycket framkant just nu. Jag menar, det är väl det vi är på väg liksom, till nästa steg i restaurangbranschen.
Ja, och det är ju ett, alltså, det är ett multisensoriskt samspel. Alltså, hur sinnena liksom, slår ut varandra eller hjälper varandra för att skapa en upplevelse. Det är inte bara smak och så bryter man loss det att ja, men nu är det sött, syrligt och allt. Utan det är liksom ett samspel med alla sinnen. Det man blir bättre och bättre på nu i liksom, forskning, det är att kunna mäta det här och ha rätt typ av liksom, vetenskapliga metoder för att förstå vilken påverkan har musiken när du faktiskt äter. Och det är ju sånt här vi håller på med nu då, att titta på med musik och vilken påverkan det har. Olika frekvenser påverkar olika smaker. Och högfrekvent musik gör att du upplever en förhöjd sötma till exempel. Lågfrekvent.
Jag måste koppla in Fredrik på en gång. Där, för att Fredrik, du sa att du hade sett någonting på flyget, var det?
Precis.
Ja. Det tyckte jag var intressant.
För du har ju varit i Japan.
Ja,
precis.
Ja.
Finnair har någon kampanj nu eller någon sån setup med Myllymäki och Per Gessle.
Som, det är så Tommy Myllymäki kocken.
Precis, exakt.
Och Per Gessle, vad, alltså, hur kan det gå och låta lite mysko?
Precis.
Berätta. Liksom. Berätta mer.
Man ska lyssna på jag, så här, jag, i sommartider och samtidigt.
Jag var inte, jag fick inte uppleva det. Eller jag lyssnade inte på något ljud medan jag åt. Så att jag vet inte hur det... Men det var, rullade alltid den spotten innan varje film man satte på in-flight-tvn där, och den tyckte jag var lite underlig.
Det var alltså någon musik som du var designad till.
Och jag tänker ju att det är
lite det som Johan pratar om.
Exakt.
På något sätt.
Precis.
Fast inte det, utan att det här med musik, hur det påverkar hur du äter.
Men
eller vad du känner.
Men hur, ja, men det var det, liksom?
Det var precis det syftet var. Men då tänker jag just att det mer skulle handla om ljuddesign och någon slags, ja, precis som du säger, frekvensbaserade soundscape eller så vidare. Men han satt och spelade Look på akustisk gitarr. Och Myllymäki satt för att digga. Så att jag kom inte så långt.
Du kände liksom ingen förhöjd sötma eller sälta när du lyssnade på den?
Inte så mycket. Nej. Faktiskt.
Men Johan, då kan du berätta.
Okej, det roliga är så här att har man en lågfrekvent ljud, vilket det är uppe i flygplan, så här brr, liksom, då får man per automatik en förhöjd upplevelse av bittersmak till exempel. Och har man en högfrekvent ljud liksom, så kan man få en förhöjd upplevelse av sötma. Till exempel. Men det här har ju med luftfuktighet givetvis att göra, olika flygplanstyper också, hur det påverkar smaken. Men vibrationerna från planet sägs, alltså ljudet, gör ju då att hjärnan då liksom skickar olika signaler egentligen. Eller vad man nu ska kunna säga, som gör att det upplever olika smaker. Och det här har vi faktiskt testat. Vi har över 2000 konsumenter som vi testar det här på. Men det finns också, om man tar, då, jag tycker också intressant att höra det här, att det hade varit coolt om de kanske hade anammat de här teorierna som faktiskt finns kopplat till att skapa musik som gör att du får en förhöjd till exempel umami-smak i luften som gör att Bloody Mary blir godare.
Precis.
För att vibrationerna från planet eller det ljudet, det gör faktiskt att du får en förhöjd upplevelse av umami. Mm. Så det är därför Bloody Mary sägs är
och
godare.
Tomatjuice smakar godare.
Ja, precis, för det är mycket umami
i Bloody Mary. Jag dricker alltid det när jag flyger.
Ja. Vissa har gjort en grej av det här, Lufthansa, China, Air China. Och
smakar det bättre.
Ja, jag gör alltid det.
Men sen finns det också att vanlig musik faktiskt påverkar också hur vi upplever maten och måltiden. Vi håller nu på med en jättestor studie där vi tittar på där människor först har fått säga vad det är för typ av genre, typ om det är popmusik, då använder du typ Justin Timberlake, och är det hiphop så är det Drake och sådär. Så när man spelar den här musiken för massa människor när de äter olika produkter, då får de olika typer av upplevelser av produkten. Så att spelar man jazz och man äter en måltid, då tycker man att den är mer exklusiv, man är beredd att betala mer pengar för den och tycker att den är bättre.
Men om man inte gillar musiken då, vad händer då?
Ja, det är klart, då går det ju ner.
Ja,
men det här
det.
Är rent, man tittar på väldigt mycket människor till exempel. Mm. Och det är kontextberoende då, så att jag menar, jazz på en hamburgerrestaurang där du ska komma in och äta snabbt, det kanske inte passar för målgruppen. Mm. Då kanske man skulle ha någon mer pop eller hiphop till exempel.
Du sa någonting om att man spelar väldigt hög musik, så Och så, vad händer då? Om det är liksom...
Ja, hög frekvens, alltså det gör ju att du tappar fokus på det som verkligen är viktigt egentligen. Så är det ju. Hjärnan hjälper ju till. Hjärnan går ju på autopilot hela tiden. Så att den hjälper ju till att liksom screena ut det som är liksom, som stör egentligen. Men bara det att ljudnivån på vanliga typ franska eller vanliga restauranger ibland, det är högre än vad det är faktiskt i ett flygplan. Och det stör ju faktiskt i hur man faktiskt upplever maten. Så att det är inte så många restauranger som alla gånger har tänkt på just valet av musik, ljudnivån generellt av när folk går på liksom golvet och ljudet från kök och såna saker. Det påverkar omedvetet faktiskt hur du upplever den här produkten eller smaken. Så jäkligt intressant. Och en annan grej som jag gör nu, bara kort, det är faktiskt att titta på hur hänger film och smak ihop? Vad händer om du äter vissa produkter kopplat till komedi, romantisk film eller thriller och såna här saker? Och det är ett multisensoriskt samspel igen då.
Att, så här, ge ett exempel för att det ska bli tydligt.
Ja, men om du tittar på en trailer av Dumdummare som du säkert har sett, en komedifilm som är både hatad och älskad. Vad händer då när du äter olika produkter när du kollar på det? Hur går dina liksom känslor? Hur påverkar smaken? Blir du gladare? Är du beredd att betala ett högre pris eller vad det nu är för någonting? Och sen så gör man, äter man samma produkter man ser på andra filmer då, typ en Titanic eller vad det nu skulle kunna vara för någonting då. Vad händer då med smakupplevelser?
Är det sånt här man tänker på när man gör typ ICA-reklam liksom?
Jag är inte kvar på ICA längre, så jag har ingen aning. Men absolut. Men det är det här jag försöker vara liksom en länk in i branschen. Att göra spännande och försöka översätta forskning till att, men hur kan man göra nästa reklamfilm? Eller hur kan man göra det som Per Gessle och Tommy Myllymäki gjorde, men kanske mer forskningsrelaterat till att faktiskt, som du var inne på, ta fram designad musik?
Jag ska ju säga att det kanske de har gjort, jag har ingen aning. Men det verkade...
Du fick inte den känslan?
Jag fick inte den känslan.
Men åt du samtidigt som du tittade på?
På spotten, absolut. Men jag tror att det ska gå ut på att lyssna på det de har förberett. Så att jag ska verkligen inte döma ut någonting. Men jag tyckte det såg roligt ut.
Är det här någonting som ni kan använda, tror du, så jobbar på det sättet också?
Säkert. Och framförallt, alltså, om man säger när man är uppe i luften i flygplan, hur upplevs din drink som du beställer där uppe?
Just det.
Och definitivt, det är jättespännande.
Och sen tänker jag på vodka generellt då. Det är ju mycket i barer och lounger och sånt. Jag tänker på musikval och hur kan man göra för att skapa, kanske inte bara matcha till Spotify, men kanske skapa egen musik kopplat till olika koncept egentligen.
Och även miljön runt omkring och bakgrundsfilmer, bakgrundsmontra.
Jag kan ju tänka mig till exempel, nu bara kommer jag på, det var ju väldigt populärt att man, den här isbar.
Jukas,
ja, precis. Och där fick man ju dricka någon lingondrink och sådär. Och det kan man ju tänka att det är såhär kyla.
Vargtass.
Ja, just det. Men också att det är bara liksom att stå där inne i den här fantastiska miljön liksom och allting. Det påverkar säkert också hur man upplever saker.
Jag var ju bartender på Tokyos isbar. Absolut. Som japanskpratande svensk var det lite maskotläge. Plus stod i pälsmössa och blandade. Lite side note bara.
Var det mycket poppis eller?
Absolut. Och sen så bytte vi design varje halvår när det kom ny smak och sådär. Så att hela baren var som en, mer som ett museum. Så att folk kom ju, framförallt japaner som är intresserade, kommer varje byte. Så det var speciellt. Det var väldigt kallt om fötterna.
Jag kan tänka mig det.
Men jag har en liten fråga till Dr. Smak. Jag känner verkligen att den börjar sätta sig nu.
Ja, bra.
Det här, för att jag har tänkt på det många gånger. Både jag och Tove har rest mycket och just när man besöker en vingård och man dricker ett vin, när man står där på vingården så tycker man ju ofta att det smakar på ett visst sätt. Kanske man tycker att det smakar jättegott och så köper man ner sig det vinet hem och sen så smakar det helt annorlunda när man kommer hem. Och man förstår ju på något sätt att man är i en miljö, man blir påverkad. Men vad är det exakt som påverkar en när man är där? Varför blir det så mycket bättre när man är där?
Du svarar ju på din egen fråga, tror jag. Ja. Men det är kontexten. Jag gör ju samma sak varje år. Jag köper ju med mig fina tequilas, eller framförallt med skall när jag är i Mexiko.
Ja.
Tycker det är så gott när jag är där borta. Liksom, och så,
dricker
så sitter jag hemma och bjuder på tacos. Så är det någon som ska med skall? folk bara, nej, det är nog bra. Det är inte, så. Det är inte samma upplevelse. Det är kontexten och miljön och alla de här delarna som hjärnan tar in per automatik som gör att det blir annorlunda. Jag ska inte säga om det blir bättre eller sämre. Men
vår hjärna är lite så här lurig. Den skapar
hjärnan styr allt. Jag pratar allt om sensation och perception. Hjärnan styr liksom smakupplevelser. Mm. Det är hjärnan som skapar smaker. Som jag säger ordet ja, men vanilj här inne, så tänker ni direkt per automatik. Så här, men det är sött. Det är yoghurt, det är glass och kakor eller vad det är för någonting.
Jag tänkte men bara på vaniljstång.
Mm. Jag tänkte också vaniljstång.
Ja, det kanske är för high-end matnöden. Men grejen är att det är så människor tänker. Och då när man ser eller hör bara ordet vanilj på en förpackning eller produkt eller på en meny, ja men då tänker man sött och allt det här. Mm. Men själva verket så är ju vanilj långt ifrån sött och gott. Det är ju bittert och bäskt liksom, och så här läder. Det är ju bara kontexten av det som vår hjärna har lärt sig att det är sött och gott. Men gör man samma test någon annanstans i världen så blir det säkert ett helt annat resultat.
Och det handlar väl också lite grann om det här med smakminnen. Mm. Alltså att man har, för det tycker jag är jätteintressant. Och jag tror att jag har skrivit om det, för det är också det här med att man kan förnimma saker från sin barndom väldigt starkt ofta. Att man har ett första matminne eller ett smakminne. Och att de där sitter i väldigt starkt. Och den andra saken som jag tyckte var intressant att höra vad du tycker om, det är det här att man kan... Både doft och smak har ju, alltså kan ju vara kopplat till saker. Mm. Alltså om jag går i New York eller om man har varit utomlands och man har bott någonstans länge, så kan man ju få en arom av någonting och så triggar det så otroligt mycket i ens huvud.
Just det.
Alltså även kopplat till musik också.
Ja, men det är hörsel och smak- och doftsinnet, det är ju våra mest emotionella sinnen. Mm. Så om jag hör en trycka låt nu så får jag samma känsla som när jag var 10. Alltså trycker det mellan stadiet med... Men tillbaks till det här med smakminnen, det är ju det klassiska är Marcel Proust till exempel, det här med madeleinekakan. Liksom att Marcel Proust är en fransk litterär författare som reflekterar när han är lite äldre om att han sitter och doppar madeleinekakan i lindblomste i vuxen ålder, och när han gör det så kastar han tillbaks liksom smakminnena till att han faktiskt sitter i sin fasters knä när han är liten och gör det, så han får samma upplevelse.
Men det är så starkt.
Ja, men precis. Och där, ett annat exempel kopplat till den hypotesen egentligen, och kanske mer med ljud, det var ju det när jag var hos Heston Blumenthal när man hade den här rätten The Sound of the Sea, som jag tror fortfarande finns på hans meny.
Yes, den är
det är ju liksom att han spelar ju upp, du får ju en rätt som är helt fantastisk, som är liksom ett ostronskum som är ju, ser ut som en våg, och så är det havets delikatesser som sköljs in, och så är det liksom en fejkad sandstrand och, som är torkad svamp och sådär. Och du äter den, det är hur gott som helst. Det är som en kallsup i liksom västkusten. Mm. Men samtidigt då så får du ju en sån här iPod shuffle, en snäcka till den här rätten, och då får du sitta och lyssna på fiskmåsar och havsljud. Så när du äter den här rätten, då kastas du ju tillbaks av dina subjektiva minnen till liksom att jag själv åt den bara för några år sedan. Jag liksom, det blir ju 10 år i Fjällbacka. Jag vet inte exakt vad jag gör, men det är där jag är när jag äter den här rätten. Fast jag sitter i Bray utanför London i en liksom gammal pub. Och min fru, hon kastas tillbaka till liksom England. Mm. Så det är ju fantastiskt hur de här två smaken och musiken eller ljudet
kan betyder om man inte blir påverkad av sånt? Alltså. Jag tyckte att den var sjukt dålig.
Den, The Sound of the Sea?
Ja, alltså rätten var jättegod. Men jag hade ju jättegärna skippat de där hörselsnäckorna. Alltså det störde bara hela min sensoriska upplevelse, tyckte jag.
Ja, för jag vet inte vad det här skulle kunna vara. Vad det är, men
och jag har ätit den två gånger också. Ja, det var inte imponerad.
Det kan säga så att du inte har så bra minnen av just hav. Och...
Ja, men jag älskar ju hav. Jag är ju måste ju leva vid vatten, eller vi fortfarande vid vatten. Jag tycker att hav är det bästa.
Men man ska ju komma ihåg, allting som handlar om sinnena egentligen, musik, smak, doft, allt, det är subjektivt. Liksom. Ja. Det är ju, sensoriken gör ju att man mäter och kan göra objektiv data av saker och ting. Men annars är det ju så att du tycker ju en sak, du tycker en sak.
Nej, det
har man, har ju sina liksom, beroende på var man kommer ifrån. Liksom. Jag menar, min fru är från Mexiko och England. Ja, men hon har ju preferenser från barndomen som inte jag har. Jag älskar Kalles kaviar. Hon klarar ju inte av det. Doften är eller lukten, ska man väl säga i det här fallet. Då. Så att man har ju olika...
Är det så spännande?
Olika... Ja, det är jätteintressant. Och även det här när man tar bort ett sinne, till exempel. Du äter någonting fast du...
Inte
har förbundna ögon, eller alltså du sitter kanske i ett mörkt rum och äter någonting, eller du har förbundna ögon.
Mm.
Hur olika man upplever vad man konsumerar.
Är det då sant att om man tar bort ett sinne, att ett annat blir starkare, till exempel om du, som du nu säger, att man har förbundna ögon, blir något annat mera prominent då?
Ska Dr. Smak svara på det?
Ja, någon har vi försmakat.
Jag tror inte så här ögonblickligen att du bara täcker ögonen liksom och sen så blir det starkare. Nej. Utan det är ju mer att du om du får ett nedsatt sinne tror jag typ, det har ju visat sig att de som tappar synen då, de blir duktigare på att använda hörseln som ett, vad heter det, verktyg att ta sig fram. Och det är väl klart att tappar du andra sinnen också så förstärks kanske andra då. Men jag vet ju att det är lätt att tappa smak, det är ju bara 5 smaker vi har i munnen. Mm. Det är ju inte så lätt att tappa dem, det kan man ju givetvis göra av olika medicinska behandlingar och sånt där. Men du kan ju också tappa själva doften, och den är ju den som styr väldigt, väldigt mycket för att skapa en helhet. Och tappar man det, då blir ju inte mat kul alltså. För då är det enda kvar, då är det liksom sött och salt och sen, precis. Ja. Och då kan man faktiskt bli deprimerad av det.
Ja, men det kan jag tänka mig.
Men det roliga är att det är ju det enda sinnet vi inte får hjälp med. Rent så här från staten. Om man får en nedsatt smak- och doftsinne. Det är ingen som så här har verktyg eller kan hjälpa dig.
Nej.
Vi har ju för hörseln och vi har ju för synen och sådana här saker. Men vi har ju inte för smak och doft som är så viktigt.
Det är någonting viktigt.
Mm. Och framförallt när vi pratar om känslor.
Tänk om man skulle förlora det. Då skulle man mitt jobb och ditt jobb. Vi skulle
det finns, vi skulle ju det. Men det finns ju kockar som har tappat smak.
Ja, det gör det. Men det är gränt
hackat. Vad heter han på Alinje?
Men det var ju cancer.
Precis. Men även han, José Ana Lía nere i Spanien.
Just det.
Han tappade också det när han krockade med sig.
Men det har ju varit ganska vanligt ändå. Man har ju läst om det.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Jag måste bara fråga, eftersom jag älskar att ta bilder när jag äter. Och jag vet inte om det är du som har sagt det, Johan, eller om det är någon annan som har sagt det. Jag tror faktiskt att det är du som har sagt det, att när man tar bilder så upplever man ju mat smakar godare. Alltså om man kan ta bilder. Visst är det du som har sagt det?
Eller? Det kan göra det, det har visat sig i studier. Ja, precis.
Mm. Och då är det ju så här, nu har det blivit så populärt att nej, man ska inte sitta och ta bilder. Och man ska till och med bli förbjuden att ta bilder, för att då kommer man få en mycket mer fantastisk närvarande upplevelse av maten. Kan inte vi bara liksom säga att det inte behöver vara så?
Nej, du vill inte. Jag tror att du vill
ta bilderna.
Jag vill bekräfta att nej, så är det inte alltid, utan att ta bilder kan också ge en högre upplevelse av maten.
Men det kanske handlar om hur närvarande man lyckas vara
samtidigt som man tar bilderna.
Precis. För att jag tror att, det här, att närvaro också har med det att göra. Att när man tar en bild så är man kanske inte närvarande med sin gäst eller med själva den upplevelsen på samma sätt. Att man fördröjer ju allting. Som du säger alltid till mig, rör ingenting, jag måste ta en bild. Och så får man inte röra någonting. Mm. Det är sant.
Fast sen kanske maten smakar lite gott ändå.
Ja. Men det kanske är för att du har ett trevligt sällskap.
Ja, precis. Och så blir det så socialt med oss då när jag säger nej, vänta inte. Så, lite, så diskuterar vi lite kring det och så här, vilken bild. Nej, men jag bara menar, att, vad tycker du om det, Johan?
Doktor Smak tycker... nej, jo, jag ska inte dra för höga växlar och säga så här, men maten blir absolut godare om du tar bild på maten. Men det är studier som har visat att det kan vara så. Men det har ju egentligen utifrån min förklaring att göra med att när du tar en bild på mat så lägger du ju tid och energi på att ta in den här informationen för att ta den optimala bilden på något sätt. Och det gör ju att du får någon form av per automatik Pavlos hundar. Du liksom börjar liksom se maten och du börjar få någon form av salivutsöndring, precis, så du ser nyanserna på ett annat sätt. Men om du skulle be människor att faktiskt sitta och titta på maten innan och bara vrida och vända på den samtidigt som kocken står och presenterar om maten, så tror jag att smakupplevelsen skulle bli densamma. Det handlar bara om den här ritualen, tror jag, innan. Att du har en ritual innan du faktiskt äter i form av fotandet. Jämfört med att du bara får in maten, ät. Men jag tror fortfarande att det är det som kockar gör. Jag förstår kockar att det finns en frustration, för jag tycker ju det själv också om jag lagar mat, kanske nu är jag inte så duktig längre, men man vill ju, ditt konstverk man ställer fram, och då vill man ju kanske att människor ska titta på den, ta in den, lyssna på kocken eller sommelieren.
Men framförallt så vill ju kockar att man äter att maten medan den är nylagad. Alltså de,
ja,
det är ju,
absolut.
Jag tror att, nu får jag ju vara lite matnördig här, men att de mesta kockar jag
känner... Jag är görsnabb på att fota.
Ja, du är ganska snabb faktiskt, jag måste säga det. Men jag tror att de flesta kockar upplever en frustration när folk de ställer fram en nylagad rätt. Och jag menar, det finns ju ett litet fönster där på 30 sekunder när maten börjar gå neråt. Från att den är nylagad och sen är det 30 sekunder och sen blir den liksom inte...
Då måste man ta den där bilden jäkligt snabbt.
Ja, precis.
Så. Men jag
jo, men då förstår jag att de, ah, men nu, nej, det här ljuset ska fotas där eller fotas där. Och så, du vet, så ser man den maten då som man precis nylagad och härlig vandrar runt på bordet för att hitta en optimal bild istället för att bli uppäten.
Men fast jag kan tycka lite att det är bara själva grejen också att förbjuda mig att ta en bild. Alltså,
du har bara blivit förbjuden en gång i ditt liv.
Nej då, det är flera gånger.
Som en gång som jag vet om.
Ja, men det är ju flera restauranger som har lite sådana idéer för sig.
Men det underliggande här är ju att det finns ju ett väldigt starkt, vad ska man säga, gästbeteende eller vanligt människobeteende. Då. Det är ju att visa upp sig kring mat, det är ju så viktigt. Och det är därför man vill visa upp att man är på de här restaurangerna och äter och lägger upp bild på mat. Det är ju briljant. Savin kunde inte haft mer rätt, som han sa för x antal år sedan. Han sa, tell me what you eat and I will tell you who you are. Mm-hmm. Det är ju precis det vi är idag. Och det är viktigt att visa upp oss med rätt varumärken och produkter och restauranger och såna här saker. Och det är det som driver på det här egentligen.
Ja. Tobbe, du skulle inte lägga upp Findus...
Fiskpinnar.
Fiskpinnar.
Nej,
skulle
jag inte.
Fiskpinnar. Det heter fish and chips då.
Fish and chips.
Nej, men till exempel då, om ni, tänker ni någon gång så här, matryckeskombinationer och hur det ska liksom... hur tänker ni liksom när ni tar fram en smak? Du, om du går i skogen och får nya influenser, kan du på något sätt känna att i framtiden att du vill koppla ihop det på annat sätt?
Alltså vi kan mycket väl tänka oss att alltså koppla ihop och matcha mot maträtter och sånt där. Och lite på sådär på bänkidé som man har haft, så här går det åt det hållet. Alltså, kan jag koppla detta till någon mattrend? Vad skulle detta vara för någon? Skulle det motsvara ett trevligt rött vin till exempel? Och kan jag designa någonting utifrån det? Så ja, väldigt ofta.
Jag tänkte, för vi har ju haft Paula här och då pratade ju hon om att det, ja, ni har en sån här restaurang man kan liksom.
Ja,
och där kan man ju kanske fundera över så här, hur man kan gå vidare kring upplevelserna kring dryck.
Vi har restaurang och väldigt duktiga kockar, och Anders Karlsson är med i kocklandslaget också som jobbar hos oss. Så vi jobbar ju tillsammans lite grann sådär.
Hur är det dock med alkohol och mat? Jag menar, det är ju, det kan vara svårt om någonting har för hög alkoholhalt, som att dricka sprit med mat kan ju vara lite tricky också ibland. Att även om det kan vara gott med en cocktail till maten, så har saker och ting för hög alkoholhalt, så kan ju det slå ut vissa upplevelser i en maträtt liksom.
Mm.
Men en blandad cocktail, det får man ju ganska ofta idag på vissa, om det är dryckesmenyer eller...
Väldigt vanligt, jag vet precis. Inte. Alltså det... Vi har jobbat ganska mycket med det och alltså kombinera med maträtt för något år sedan. Jag vet ju att vi jobbade ganska mycket med det faktiskt. Sen går ju trenden mot lägre alkohol också. Mm. Alltså man säger även på bas, vodkan och basen som man har i.
Har er alkoholhalt blivit lägre? Nej, det är samma hela tiden på Absolut.
Det är samma, men vi har kommit med produkter som heter Absolut Juice Edition.
Mm-hmm.
Som har lägre alkoholstyrka, 35%.
Jaha,
det är inte det. Det är jätteintressant.
Också, alltså de är också designade för att gå och mixa med soda, för att gå och mixa med tonic då.
Och de är också smaksatta då på något sätt, eller?
De är smaksatta. Vi har två varianter ute nu som är äpple och jordgubb.
Oj.
Så de är smaksatta, och de är smaksatta med juice i också. Och
får de färg då också, eller är de...
De är färgade, De är färgade från juicen. Och en viss sötma då för att bygga upp en balanserad produkt då, när man mixar den med soda.
Och hur funkar den, ser ni liksom, hur funkar den på den svenska marknaden till exempel?
Den har funkat extremt bra på Storbritannien, på engelska marknaden.
Är inte så bra här eller?
Det här borde jag kunna svara på.
Förlåt, det var inte meningen.
Jag är inte 100 säker på att Systembolaget har lanserat detta.
Men jag har inte sett det.
Nej.
Har du sett det?
Nej, jag känner inte igen det.
Nej.
Men i England har den mottagits väldigt väl.
Är det så, finns det någon undersökning? Ja, det är klart att ni har undersökningar på det. Men är det så att Storbritanniens marknad gillar sött bättre än den svenska marknaden, eller...
Nej, jag tror det. Alltså, där är det nog hyfsat lika. Du får rätta mig, doktor Smak.
Vet doktor Smak detta?
Men...
Nej, kanske.
Jag tror engelska marknaden, om man säger Storbritannien och USA. Alltså USA och sneglar nog ganska så mycket på Storbritannien ändå när det gäller, i alla fall inom dryckesbranschen.
Okej. Okay.
Känns som en symbios där någonstans. Mm. Om någon trend växer sig starkare, så kommer det liksom på andra sidan också.
Okay.
Jag har alltid funderat på en sak just med, eller inte absolut generellt, men vodka. För att det är väldigt sällan jag dricker en vodka som den är bara. Men när man ser typ Hollywoodfilmer så dricker man väldigt mycket vodka bara som det är.
Ja. On the rocks.
On the rocks, precis,
alltså, vad är möjligheterna? Och gör man det, eller är det bara en...
Jag har vänner som gör det.
Så jag gör det om det är... Alltså, om jag har någon riktigt sån fin beluga eller någonting. Så.
Men en Absolut vodka eller...
Det skulle jag... Och det har inget emot Absolut vodka, men inte, gör jag inte med den av någon, något mönster. Utan jag blandar jag cocktails med.
Mm.
En hero serve på vår app, den produkten som heter Absolut Elyx.
Just det.
Är alltså nit och ren vodka med is. Mm. Och så lite stjärnanis adderat på toppen.
Men beställer du ofta en vodka i baren någon gång så där nit, eller är det ofta whisky och konjak eller?
Det är nästan uteslutande whisky. Ja, faktiskt.
Jag har en kompis som dricker bara Belvedere vodka on the rocks.
Och du, dricker du?
Jag kan dricka vodka on the rocks, men jag gillar ju ingenting sött. Så att för mig så är ju vodka och tonic det perfekta liksom.
Mm.
Som jag starkt motstånd mot söta saker.
Mm.
Jag har också en fråga kopplat till när ni gör de här smakerna nu då. Hur tänker ni kring just färg? Färgens betydelse på vodkan och själva smakupplevelsen. Har ni någon strategi, taktik där? Hur ni...
Färgen har en klar inverkan.
Mm.
Den här produkten som är Absolut Juice Edition jordgubb, den är ju lätt rosa färgad, lätt röd. Och äpple är åt det gul grönare hållet. Mm. Och det är klart att det är juicen i det som färgar och det påverkar upplevelsen av smaken.
Mm. Är grapefruktvodkan, har den någon färg eller den är klar?
Den är klar. Mm. Den ligger i smaksatta flavor rangen.
Mm. Väldigt intressant.
Mm, Johan, har du du jobbar ju mest med mat, som man säger, men dryck, är det någonting som du också har?
Ja, jag jobbar mycket med dryck. Jag jobbar med alla typer av livsmedel. Ja, men dock inte jobbat med sprit och vodka. Jag var med och gjorde ett projekt med Tullamore här i förra året kring att man skulle, jag gjorde research till deras lansering av cocktail, om man ville liksom få lite fakta på fötterna i form av att varför är whisky, är det bara framtaget mot män? Men jag tog fram teorier och kopplat till, alltså, hur vi faktiskt upplever smak, så borde egentligen kvinnor tycka att det finns mer nyanserade smaker i whisky än män. För det finns mer supertasters inom kvinnor än det manliga könet.
Är det alltså sant då att kvinnor har ett bättre smaksinne än män?
Man säger så här, i tränade paneler så ska man ju... Sensoriska tränade paneler så har det visat sig i olika fall att det är kvinnor som gör ett bättre jobb än män. Men man klassar ju också in människor i hela världen i... Det här är rent semantiskt och som några forskare kom på, men non-tasters, tasters och supertasters. Mm. Non-tasters har väldigt få receptorer i munnen för framförallt en grundsmak, bittersmak, då, men också generellt för att man har svårare att känna andra intensiteter av grundsmaker, typ sött och syrligt och salt. Tasters har lite mer, medan supertasters har väldigt mycket, både i munnen och i svalget. Då. Och de här zonerna som man pratar om på tunga förut, de finns ju inte, utan de finns, när receptorerna överallt. Finns överallt.
Ja.
Men då är ungefär 25% av människorna runt hela världen är non-tasters, 50% ungefär är tasters och 25% är supertasters. Men av de 25% så är det mer kvinnor än män som är supertasters.
Så då alltså kan vi då konstatera fakta här i våran podd, att smak har bekräftat att kvinnor är bättre på smaken.
Jag är supertaster.
Okay, yeah. Yes, säger jag bara då.
Okay. Ja, det betyder inte att jag är bättre än någon annan, bara det att jag typ har väldigt svårt för bitter smak.
Ja.
Nej, men så att det är, och jag tycker så här, det här med vodka är ju jättekul, som det är ju egentligen alkoholen i så här starkare drycker som kanske whisky och vodka, det är ju egentligen alkoholen, då blir ju egentligen ett känselsinne, alltså trigeminalsinnet. Så att det blir ungefär i motsvarigheten i min värld lite grann det här med chili. Det blir ju någon så här smärtreceptorer som går igång och man får en viss typ av, vad ska man säga, upplevelse som kan i sin tur trigga andra smaker. Tänker då kopplat på med maten egentligen då.
Jag tänker just kaviar, vodka.
Ja, typ svart och stör kaviar.
Väldigt gott, ja precis.
Kalles kaviar.
Kalles kaviar.
Kalles kaviar och
grapefruktvodka.
Vanlig vodka, va? Men annars så vet inte jag riktigt. Jag har nog inte riktigt fallit för det här typ sprit, cocktail till mat.
Nej, jag tycker också att alkoholen slår ut lite för mycket. Förutom just vodka och kaviar som
fast
är
man
super...
tycker ju att det borde kunna funka. Alltså inte om man då inte tänker på alkoholhalten, utan mera liksom idén med att blanda en drink till någonting borde ju kunna liksom egentligen funka väldigt, skulle egentligen kunna bli väldigt, väldigt kul. Liksom.
Men det är, man har ju varit på ganska många sådana tillställningar när det har varit ett spritföretag som har lanserat någonting och så ska det vara mat till. Liksom. Det är inte
men varför får man ovanligt. Varför är det så svårt att få det att funka riktigt?
Vad tycker ni då om den svenska traditionen med nubbet i maten? Alltså
ja, det går, det funkar ju också.
Får förhöja...
Ja, alltså till...
Jo, men det funkar ju av en specifik anledning. Det funkar ju för att våra nubbar är ju smaksatta enligt tradition med vissa kryddor då som kanske återkommer i en kräftkok med dill. Eller andra saker som man har på ett julbord när man dricker med nubbe. Kräftskivor eller midsommar med sill. Så att där finns det ju en extremt uttänkt tanke. Eller kanske inte var uttänkt från början, men idag är det ju det.
att det funkar ju ihop. Det finns ju dill i akvaviten som man dricker till sina kräftor som är kokta i dill. Och, så att det är ju så genomgående smakmässigt att det funkar. Och sen är ju vodkan kall och god också. Så att det har ju säkert att göra med allting som Dr. Smak alltid pratar om här med liksom den komplexa situationen runt omkring.
Fast det är just det jag tänkte, just att det är därför just man borde kunna få en cocktail och en maträtt att funka tillsammans. Därför man kan ta upp olika smaker och man kan komplettera med olika smaker.
Fast jag tror att det är just därför det inte funkar. Alltså för att nubben funkar för att det är, vi är så vana vid det och det är en sån tradition. Och
det är mer traditionsdelen.
Ja, precis.
Mm, jag förstår.
Tror jag. För det är ju det, ibland kan det vara det godaste som finns på kräftskiva, och ta en, äta en kräfta, suga ut hjärnan och ta en nubbe liksom.
Precis, och det har ju mycket med det här minnes kopplingen till minnen och roliga kräftskivor och en acquired taste på hela det konceptet.
Snapsvisorna.
Och hattar.
Och hattar, ja. Hatten gör mycket, tror jag.
Ja, men det är kul.
Ja, men att äta typ mexikansk mat med tequila och mezcal, det är ju så himla gott. Det hjälper ju till att förhöja och liksom...
Men igen, där finns det ju en tradition och en kombination och, som hänger ihop. Så jag tror att det är därför det är svårt idag att göra en ny cocktail till mat. Att det kanske är det som gör det.
Men jag har faktiskt varit på några restauranger där jag tycker man har gjort det väldigt bra. Men det handlar ju mer om att, säger man cocktail, är det för mycket åt det här söta, sliskiga hållet, ja, men då är det svårt.
Ja, då är det
får man, man behöver de här rena, tydliga, nyanserade smakerna som mer är åt det här strama, syrliga, sträva hållet.
Och rökigt också,
ja, men
tycker
precis.
Jag funkar rökigt.
Det går ju mycket bättre än att man tänker sig att, ja, men nu är det en Cosmopolitan här till köttbiten.
Ja, jo. Men så det när handlar ju om Rutenbar öppnade, när vi var åt där, då hade de ju cocktails som var gjorda på ingredienser som passade till maten. Alltså, eller du fick en aubergine som var rökt kanske på tallriken, och så hade du någonting rökt i din cocktail också. Och då, det tyckte jag ändå funkar bra. Det var ganska mycket, det var ju nästan inget sött, utan det var ju ganska mycket grönsaksbaserade drinkar.
Jag tänkte inte riktigt på det.
Nej. Det gjorde jag.
Bra. Ja. Men vad jobbar, Johan, vad jobbar du med för projekt nu då? Liksom? Vad är det senaste nu? Du?
Ja, det är mycket det här med musik fortfarande. Mm. Vi håller på.
Ja, just, så var det filmen.
Så det film, ja, precis. Vi håller på att titta väldigt mycket på så här multisensoriska projekt. Håller på mycket med VR och virtual reality och AI. Alltså att se hur kan man...
Kan man äta i virtual reality och känna smaker?
Ja, men precis. Vi har ju någon form av så här teori då kopplat till... jobbar en hel del med Sweden Food Tech och de här gänget och tittar. Och vi gör sensorik och upplägget kopplat till det. Men teorin är lite så här, hur kan man på något sätt demokratisera den liksom, framtidens måltider? Hur kan man äta en härlig tryffelrisotto hemma i sin lägenhet, men din hjärna på något sätt förflyttar sig till den här franska härliga bistron? Men i själva verket sitter du hemma och äter en... ja, risgrynsgröt med lite tryffelolja på. Så du kan förflytta dig liksom i den här. Men grejen är, det är för att hjärnan skapar smakupplevelser. Så du kan ju lura hjärnan. Mm. Så du kan lura hjärnan och äta. Din hjärna tror att du äter en flottig, härlig pizza. Liksom en slice med 300 kalorier. Men i själva verket så stoppar du någonting i munnen som har någon typ snarliknande liksom sensorisk kvalitet som den här pizzan. Och då tycker din hjärna att, oj gud vad gott det här var. Men i själva verket då så har du inte gått upp de här 300 kalorier.
Men usch, vad hemskt. Nej, ja, säger jag. Nej, nej, nej.
Jo, det är jätteintressant. Utifrån hållbarhetsperspektiv, hälsa givetvis.
Nej.
Men man måste komma ihåg, forskningen öppnar ju upp lite grann av de här boxarna för att verkligen ventilera. Hur funkar det här egentligen? Och hur kommer man kunna skapa framtidens mat- och smakupplevelser egentligen?
Men det har man ju pratat om förut, att man kan äta ett piller och så ska det smaka som en hel måltid. Det är liksom det jag ser fram emot. Ser fram, inte fram emot alls. X-nej på den, men ser framför mig när du säger sådana saker. Jag blir livrädd.
Men det är då du får en sån här härlig sån här toast med myror och sådär syrsor och så.
Men helvete.
Sätter du upp den, men det blir jättebra, smakar det som du har ätit en stor biff.
Nej, jag tycker det är jätteläskigt.
Det blir bra.
Det tycker jag är alldeles hälsigt. Daniel, vad har varit din favorit vodka-smak hittills? Har du någon, förutom din grapefrukt nu då, som vi alla ska prova?
Alltså det finns många spännande och bra kvalitetsvodka ute på marknaden, tycker jag. Alltså jag brukar se dem mer som Alltså kan man se, om man ser vodkorna som varje produkt som individ, så finns det positiva karaktärer i alla som man kan känna sådär. Men som vi var inne på, det finns ju Belvedere till exempel, det är en trevlig vodka.
Väldigt ren, eller hur? Ja. Jag har inte druckit den länge nu, men...
Så det finns många fina vodka ute på marknaden.
Har du någon sån här riktig som du absolut aldrig skulle dricka?
Som jag aldrig skulle dricka? Mm. Alltså jag är så nyfiken så jag måste testa det. Ja.
Det var väldigt diplomatiskt svar.
Doftar prova allt. Ja. Nej, jag testar nog det mesta.
Jag är intresserad av en dag. Vad är den smak hos Absolut som har gått allra bäst på våran marknad? Ni har gjort ganska många smaker.
Vi har gjort många smaker. Original går ju...
Men om du pratar bra, smaksatta.
Smaksatta. Mm. På just i Sverige så tror jag alltså vi ligger på citrus-rangen som är väldigt hög. Alltså, Absolut citron, mandarin, även mango och sen så päron var också...
Päron provar jag aldrig.
Sådär. Men jag kom på en vodka nu som jag faktiskt testade häromdagen. Det här var lite spännande för att jag hade inte provat den innan, men har jag hört så mycket om det. Och det är Donald Trump.
Oh god.
Hade ju ett destilleri, eller ägde ett destilleri innan. De gjorde en Trump-vodka. En lite fyrkantig flaska med någon guldetikett på. Mm. Och den var väldigt spännande i karaktär.
Den var äcklig.
Vad smakade den då? Varför var den spännande?
Jag ska säga, alltså den var väldigt mycket syrliga, sura hållet på att vara en neutral vodka. Mm.
Sur.
Och den ska passa till snabbmat och McDonald's.
Ja, det är det. Kentucky Fried Chicken eller något sånt.
Men den var väldigt, väldigt udda karaktären.
Okej. Okay. Mm. Jag vet inte, jag provade en sån här, jag kommer ihåg att jag provade som du pratade om, någon beluga sån här vodka. Men jag känner ingen skillnad.
Men sen är det med det. Alltså jag har ju mycket så här sensoriska vodka-tastings i olika forum och för olika personer. Då. Och det är så här, man har den där inställningen att all vodka smakar likadant. Det är ju liksom, vodka är ju smaklöst. Och så är det ju inte.
Nej, det är ju väldigt olika.
Det är väldigt skillnad. Och när man då leder... personer då, att i denna så känner man mest framträdande egenskaper som detta och detta, att det finns, alltså man kan känna vaniljton, man kan känna alltså lite mer smör, kola och
det
den
finns ju någon
inriktningen
risk.
Och när man pratar med personer så blir det sådana där aha-upplevelser, jag känner ju faktiskt detta. Och just vodkorna har ju i stort sett väldigt mycket karaktär ifrån råmaterialet som det är gjort på.
Som potatisvodka.
Har en viss karaktär.
Smakar ju väldigt mycket potatis.
Ja, det kan man ju. Alltså, och vissa av dem ännu mera än andra. Så att man får väldigt karaktärsskillnad.
Det finns ju någon rysk vodka som jag inte kommer ihåg vad den heter nu, som smakar väldigt mycket vanilj. Vad är det som ger vodkan karaktär av vanilj? Vad är det liksom...
Alltså alla karaktärer kommer ju från själva rektifieringen. Ja. Så att du har ju alltså den här kontinuerliga destilleringen där man kan anpassa beroende på hur du kör destilleringen. Så har du att göra med temperaturer, uppehållstiden, återflöde över kolonnerna. Och hur du bestämmer att köra det, så tar du tillbaka liksom smakämnen mer eller mindre. Och därav så kommer karaktären.
Superintressant.
Så du kan ju styra mot neutralare, man kallar för neutralare. Eller så kan man styra mot där du har mera karaktär.
Mm. Just det. Hörrni, vi måste börja runda av. Det här var jätteintressant. Jag tycker vi gör så här att vi måste nästan ha tillbaka er en gång till.
Ja. Jätteroligt. Mm. Då har vi med oss vodka också, eller hur Daniel?
Ja.
Och er på whiskybordet här.
Och så får vi, tycker jag att vi gör så att folk får mejla in lite frågor och sen så försöker vi boka in ett till podd.
Vi måste ju spela musik då också, eller hur?
Ja,
Vi måste ju ta igen det här med musik. Jag kan göra något binaural soundscape här.
Men jag vill avsluta med att kanske alla får säga en sensorisk upplevelse som de har haft som var lite groundbreaking för dem. Nu blev Tove alldeles chockad här. Tove, du får gå sist då.
Ja, jag får gå sist.
Ja, men någonting som man kommer ihåg. Det kan ju vara någonting från barndomen också. Det behöver ju inte vara nu.
Det
behöver
inte vara någon så här super...
Nej, det behöver inte vara fine dining. Det kan vara bara att man tog åt någonting och slickade fingrarna efter. Eller jag vet inte, det kan vara bara
sådana.
Någonting som en sensorisk upplevelse. Alltså som triggar era mat eller dryck eller en arom eller någonting som ni har, så här, kommer ihåg. Alltså det första man tänker på. Jag vet precis, jag tänkte precis på en sak. Så att...
Jag tänkte också på en sak.
Ja, men vad bra.
Ja.
Daniel, du får börja.
Ska jag börja?
Ja.
Och, för några veckor sedan så var jag nere på kock-VM i Luxemburg. Och då testade ju, vi fick ju sitta och testa av upplagningsmenyerna. Och där var det på desserten, svenska lagret, så hade de gjort en sorbet, en glass sorbet, på, om det var någonting med citrus, örtkrydde i. Helt fantastisk. Alltså denna så ben. Alltså jag har gått liksom, alltså jag kan förnimma den smaken när som helst.
Det är stort.
Bara, alltså det här, den var helt, helt fantastisk.
Kommer en sån vodka snart då? Nej, jag alltså, det var
just,
nästa
just den så ben, den var...
Vad roligt. Det triggade alla dina sensoriska...
Det låg någonstans ute ovanför.
Doktor Smak?
Ja, det är ju semmeltider så jag måste väl gå på semlan och säga att det är ju någonting som jag har längtat efter länge. Jag håller mig ganska strikt till, inte antalet semlor, men tiden jag äter. Men jag har längtat...
Har du börjat redan?
Ja, jag, precis. Förra veckan.
Ja, jag har också ätit min första semla.
Alltså, men det finns bara en jag kan köpa nu, för jag har letat i flera år och testat mig igenom, tycker jag. Jag må kallas doktorsmak, men kom ihåg att smaken är subjektiv. Men Lillebrors på Rörstrandsgatan.
Alltså,
de har lyckats få in sälta i och krispighet i sin semla på ett sånt fenomenalt sätt. Så jag har nog aldrig ätit sån bra semla. Så att för mig, när jag bara tänker på semla och hör Lillebror och den, så blir jag
så här,
Pavlos hundar i mig.
Ja, det är den preferensen.
Ja. Okay, då måste nu... man ju gå dit och...
Ja, jag tycker det. För att jag var också där faktiskt för några år sedan.
Plötsligt fick jag 25% rabatt.
Det är ganska många.
Men hur vill du äta din semla? Alltså?
Jag äter den bara rakt upp och ner.
Rakt upp
ner. Ja, jag tar ju locket först och dippar i grädden.
Ja, det ska man göra.
För att jag måste jämna ut den. För det är som en hamburgare. Man har ju ett så här...
Man, såhär,
man måste göra så perfect bite size. Det går inte bara att stoppa in.
Det får inte vara för mycket grädde på dem.
Nej, men precis.
Tycker jag. Jag tycker inte så mycket om grädde. Så jag skrapar ofta bort lite. Men Lillebror, för det första så var det en bra storlek. Den är inte för stor. Och så var det inte så mycket grädde.
Nej, den är...
Tove, vad är din...
Jag kör gör snabbt här. Jag går på smakminne faktiskt.
Ja.
Min mormor gjorde en fantastiskt god pressgurka till mig. Vi åt jättemycket köttbullar och pressgurka hemma hos henne. Och därför varje gång jag äter pressgurka så tänker jag på min mormor. Och älskade liksom hennes. Och hon pressade dem mellan två såna här tallrikar. Så pressade hon ut liksom juicen ur själva liksom gurkan och sen la hon in den och så. Så att ja, det är mitt stora. Min mormor var min stora matidol.
Fint. Pressgurka. Fredrik?
Jag har ett av mina absolut starkaste smak minnen som jag har är när jag är i Japan så dricker jag plommonvin med oolongte. Kallt
oolongte. Det här har vi pratat om förut.
Precis.
Nu måste vi ju prova det här.
Precis, och det är jättekonstigt, för det är ingen som gör det, utan det är min egen skapelse. Och när jag dricker det, då är det vårblomning på en gång, oavsett vart det är. Det är helt sinnessjukt, bara det bara slår slint i huvudet. Så det är en av mina starkaste sådana.
Det är jättefint. Jag tänkte faktiskt ta en... när man pratar om det här med att äta med händer och sånt där. Att det blir väldigt, kan bli väldigt starkt. När man får röra och får ta på saker och stoppa det i munnen. Och den restaurangen som gjorde det först nästan i Norden var ju Noma. Väl länge sedan när de öppnade. Och jag kommer ihåg att jag åt där en lunch. Och de hade en tartar som de serverade på en sten med vattenkresse och en grön typ örtsås eller majonnäs. Och så fick man ta tartaren i händerna och dra det genom såsen och äta. Och just det här att det serverades utan några bestick överhuvudtaget. Det var ju liksom groundbreaking då. Det var ju inte klokt att man skulle sitta på en fin restaurang och äta med händerna. Men jag kommer ihåg att jag tyckte att det var, dels tyckte jag var så himla ballsy att våga göra det. Att det blev liksom ännu större den upplevelsen. Men jag kommer att tänka på det nu. Att det var faktiskt väldigt starkt. Och gott såklart. Mm. Men just det att man äter och liksom smakar på fingrarna efteråt. Mm. Det tyckte jag var coolt då. Jag tycker fortfarande att det är coolt.
Som på McDonald's.
Ja. Ja, exakt som på McDonald's.
Groundbreaking.
Ja. Det är det. Ja. Hörni, tack så jättemycket för att ni kom. Jag tycker att ni får jättegärna komma tillbaka om ni vill. Det var jättekul att ha er här.
Tack så mycket.
Tack.
Hej då.
Ja, jättekul. Tack så mycket. Hej.
Hej då.
Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.